Idag är det den 24 mars 1981. Jag sitter nere på museet på Rå och har en sjöfartsbok framför mig. I den sjöfartsboken står det Tore Lennart Norin. Han är född den 9 oktober 1916 och han har seglat en hel del till sjöss, bland annat på ångfartyg utav olika slag. Långtradare också. Jag ser ett Helsingborgs namn, Maria Gorton, finns där med en råbo som kapten förresten. Sen så ser jag plötsligt att det finns en skuta med här. Där står Estonia. Och ägaren till den här sjöfartsboken, Lennart Norin, har jag vid sidan om mig. Vill du, Lennart, berätta för oss varför du tog hyra på ett segelfartyg? Och du får gärna berätta lite grann om den båten också.
1936 så var det så att man skulle ha 12 månader i segelfartyg för att komma in på navigationsskolan. Jag hade några månader och fattas en del för detta och så sökte hyra på ett segelfartyg på Sjömanshuset i Helsingborg. Och efter några dagar så ringer de ifrån Sjömanshuset och säger det att här kommer ett fint segelfartyg om någon vecka om jag skulle vara intresserad. Jag var inte 20 år, jag tyckte det lät spännande, jag hoppar på det där jobbet. Och sen ringer de då efter någon vecka och då så säger de att du får fara till Helsingör ikväll för imorgon bitti så är skutan på Snäckerstensred. Jag får till Helsingör och fick övernatta i en fiskebåt i Snäckersten och på morgon så skulle vi gå ut med proviant till Estonia. Vi kom ut på sidan där och det var ett skonat skepp. Hon var på 800 lasteton. Hon var byggd 1919 och gran i Estland. De talade om att hon förmodligen var byggd ute på isen. Och när så isen gick så blev hon sjösatt på detta sättet. Ganska enkelt låter det. Hur de hann att spika ihop en skuta på vintern, det förstår inte jag i alla fall. Jag kom ombord och där blev provianterat djur och där blev satt segel och vi hade sydlig vind och slöra upp genom Kattegat. Någon kapten visade sig inte av någon anledning. Han visade sig inte på ett par dagar. En dag när vi har kommit ut i Norrsjön och låg förbi det vind där. För det mesta seglade vi bi det vind. Vi hade en oändligt lång resa till Plymouth. Det tog 36 dygn att komma till Plymouth ifrån Helsingborg. I alla fall en dag så efter ett par tre dagar står jag till Rås och så kommer skepparen upp och sätter sig på kajuttaget. Och så sitter han och tittar på mig både länge och väl så säger han, nej men vad är du för en satan? Helt enkelt uttryckte han sig så. Jo, sa jag, jag är den mannen som kommer ombord i Snäckersten nu när vi var där, sa jag. Och jag har inte mönstrat, sa jag. Jo, nog ska du få mönstra, bara vi kommer till Plymouth, säger han. Ja, sa jag, men jag vill ha hela tiden i boken, sa jag, för det där, för jag kommer hit. Jo, du ska få tiden i boken. Och sen så börjar ett oändligt kryssande över Norrsjön och ner i Engelska kanalen. Så, och allt som oftast så präjade vi fiskebåtar i Norrsjön och skepparen han bytte till sig fisk. Han hade brännvin och han hade tobak och vi levde på fin fisk. Och för övrigt hade vi ganska hygglig mat ombord i denna skutan. I Helsingör hade vi fått ombord hela tunnor med saltade grisfötter som där koktes ärtor på två gånger i veckan. De var väldigt goda, det är därför jag erkänner. Och så minns jag en särskild sås, skorpor, hårda som sten. Man fick slå i sönder dem faktiskt för att kunna äta dem. Det var vetelever, de hade bräckt i sönder och torkat på något vis. De höll sig hur länge som helst och det var en fin ersättning för vårt knäckebröd får jag säga. Men kocken han bakade var vecka så vi var inte alldeles strandsatta på färskt bröd heller. Resan tog lång tid. Jag vet vi låg kryssa ner i Engelska kanalen. Vi var och vände vid Kap de la Hogue varenda dag i en hel vecka. Och kom så småningom ner till Plymouth efter 36 dagar. Och då skulle jag mönstra. Vi kom upp på finska konsulatet i Plymouth. eller om finsk konsul var det, men något riktigt konsulat tror jag det inte fanns. Och då var det ju, sa ju skepparen, ja vad ska du nu mönstra så? Ja, så jag står uppsatt som har sökt hyran som befaren jordman som det vill jag ha. Ja, men sa skepparen, jag har redan 3 jordman. Kan du inte mönstra lättmatros? Jo, så det kan jag, men då vill jag ha lättmatros hyra. Ja, hur mycket det är då? Ja, det var, jag vill minnas det var 85 kronor i månaden. Och skepparen har räknat över detta i den finska marken som väl inte kosta mer än 8 öre den gången. Och kom fram till det att då skulle jag ha lika hög hyra som första styrman och det ville han inte gå med på. Så säger han då, ja men sa han, kan du inte mönstra lättmatros för jordmanshyran? Du får ändå 800 mark i månaden. Det är mer än våra jordmän har och matroserna också. Alltså mönstrar jag lättmatros för 800 mark i månaden. Det tog lång tid att lossa i Plymouth. Vi låg där nog i 14 då, 3 veckor. Sen skulle vi segla barlast hem till Sverige. Vi skulle segla till Härnösand och lasta splitt. Nu var Estonia sån så det hela, hon hade alltid en fast barlast ombord. Det var kullersten som låg i rummet. Så när skutan var loss och vi började segla hemåt så fick vi ligga nere i rummet och kasta sten. Så vi fick trim på skutan. Och så seglade vi hemåt då och vi hade väl bättre väder. Jag vill minnas det tog 28 dagar att segla upp det här med sand. Det var hyggliga pojkar ombord allihopa. En del kunde endast finska men de flesta talade både svenska och finska. Och förstestyrman han var väldigt snäll. Han, när man skulle upp till exempel till väder så göra någonting så var det ingen direkt order. Han kom och uttryckte sig, inte skulle du väl Ida så gå och sätta upp han där toppseglet där uppe. Ja, så klättrar man ju upp och så. Och i den stilen gick det alltid, allting. Det var ju besvärligt var gång man skulle vända. Då fick man upp i masterna och skifta skoten till toppseglet och toppsegelhalsar och sånt där. I synnerhet på storseglet var det väldigt knepigt när man skulle sätta detta. Skotet till toppseglet var schacklat nere på gaffeln. Så man fick klättra ner på gaffeln och hämta en vajer där med syskonhakar. Och sen fick man äntra upp igen på eselhuvudet och hugga fast det där. Vi kom till Härnösand efter 28 dagar och fick boxering upp för älven. Vi skulle lasta splittved. Och det gick ju till som gjorde då att det kom en massa fruntimmer. Och vi fick vara i pråmarna och kasta upp den här splittveden på däck. Och sen så lavade de splittveden på en bjälke på luckan. Och när det var last på bjälken så drog de undan bjälken och så störtade den ner i rummet. Och så höll vi på det viset. Vi låg bland annat uppe i Bollsta och lasta den här splittven. Och där fick vi en storm på oss. Hur otroligt det än låter uppe där. Men vi låg med bägge ankarna ute och hade ner draggat i landskutan i alla fall. Uppe i Bollsta. Och så småningom fick vi då last där. Blev boxerade ner till Härnösand och provianterade. För som vi trodde vi skulle till Portsmouth. Då hände där en egendomlig grej. Förste styrman fick för sig att han för död och pina skulle i land ifrån skutan. Han skyllade på sin gamla mor och var sjuk och en hel del. Han fick tjatat sig i land. Han skulle inte med, hade han gitslat sig i backen på. Och istället fick vi omboren Johan, en liten göteborgare som hette Ivar Johansson tror jag han hette. Och han kom ombord i den här skutan på kvällen och nästa morgon så seglade vi för Härnösand. Vi hade gogo, nordlig vind och seglar ner emot Öregrundsgrepen. Men vinden ökade och ökade och framåt kvällen så ökade den till full storm. Vi fick bärgat några segel och kom ner i Gävlebukten. Då plötsligt 2 man till rås hade vi. Så kommer det ett oerhört brott akter ifrån och ramlar, störtar över skutan. krossar ratten. Horsmännen åkte för över, men klarar sig, kommer helskinnade ifrån. Men när brottet hade passerat hade vi ingen ratt. Och då ligger skutan och kränger och kastar med rodret, så att navet på ratten, det snurrade fram och tillbaka där. Båsen rusar bort och försöker att bromsa denna ratt, de resterna av ratten, och få håll på rodret. Men det lyckas inte, han skadar sig ganska illa i den ena handen. Och vi fixar taljor på rodret, men det var för sent. För när vi tittar ner i rodtrumman är det bara en liten stump på hjärtstocken. Vi hade förlorat rodret. Ja, då försökte vi brassa bidevin och försöka lägga skutan till. Och försöka stäva sjön där, men detta misslyckades. Vi kunde inte få henne runt, utan det bar rätt i land, ja, rätt in mot Örskär. Skepparen han sa det, ja, sa han, det är nog slut på denna resa nu, sa han. Och det var inte mycket vi kunde göra, och rätt vad det var så var vi uppe på det första grunden. Hela skutan gick i böljor. Det var en otrolig upplevelse det här, och det var inte behagligt. Men i alla fall, hon kasade, vi var ju lastade med trä och splittvä. Högdäckslast hade vi också. Och hon kasar över detta grunnet och driver vidare in mot land och kommer upp på nästa grund. Skutan kastar kolossalt. Vi stod uppe på kajuttåget allihop och höll oss i vattentankarna. Och vi kunde nästan inte hålla oss fast. Vi fick så småningom livbälte på oss, och så säger skepparen, för att lätta rörelserna på skutan, vi får kapa ner riggen. Ja, kapa. Vi hade, vad jag visste, fanns det bara en yxa ombord. Den hade kocken fram i bysan. Dit kunde vi inte komma. Däckslasten hade rasat ner. Så vi kunde inte komma in i bysan. Men vi kunde ta oss ner i timmermansschappet. Och där hittade vi breda stämjan. Sådana här breda stämjan hade timmermannen där. Och jag vet, jag fick fatt i ett sånt där stämjan och en splittveklant. Och vi låg och högg av taljrepen. Skutan var riggad på det viset, han hade inga vantskruvar, han var riggad med taljrep. Och vi började på mesanmasten. Och den fick vi i kul, den gick över bord direkt, och vant och mellanstag och sånt, det rök, så den gick över bord. Sen gav vi oss på storriggen. Och den ramlade ju så småningom den också. Och när den ramlade så bräcktes råren. Särskilt bramrån kan jag se när jag vill, och halva bramrån stod uppe kring stolen och snurrade ett halvt varv, och så där var bara halva rån. Och stormasten, den blev liggande långs sidan på skutan. Men vi drev över det ena grunnet efter det andra. Till sist så kom skutan upp och la sig på sidan på ett rev där. Och då fastnar stormasten i någon spricka på något vis där. Så eftersom skutan kastas upp på revet mer och mer, så sköt stormasten upp över skutan. Så när hon så småningom blev liggande stilla, så låg stormasten rätt över skutan. Och där stod en liten stumpe kvar och folkmasten. Och då på natten när detta hände, allting gick ju sönder i riggen. Där kom block och taljor ramlande ner, och att ingen fick någonting i huvudet, det förstår jag inte. Jag minns särskilt, där var ett block som ramlade ner i däck, och blocket sprack, och blockskivan, det var en mässingsskiva, hon ramlade, och jag kunde se hur det lyste i skåran på blockskivan där, metallen, hur blank den var, hur den lyste då på natten. Men alltså, kom vi då upp då tidigt på morgonen den 4 oktober, så låg vi på grunnet där på Örskär. Ja, vårt läge var ju inget vidare. Brotten gick helt över hela skutan. Vi visste ju inte om hur länge hon skulle överhuvudtaget hänga ihop. Lämna skutan var det inte tal om. Vi var undersökta. Det fanns två livbåtar som stod på galja på skanståget, men de var inte av den beskaffenheten som man kunde sätta dem i sjö. Jag kunde faktiskt köra kniven rätt genom bordläggningen. Bättre var den inte. Nåja, skutan låg stilla där och vi stod på det, stod ju uppe och tittade. Vi kunde se brotten, de rök runt omkring oss, vi kunde skymta en fyr. Vi visste inte då att det var Örskär, men det var Örskärs fyr, den kunde vi se inne i land. Och vi hissade upp en nödflagg, jag vet, jag var nere akter och fick tag. Jag högg en flagga för runt i signalstället, det råkade bli det, den är blå och gul. Och den fick vi dratt upp i det som var kvar och få krigen. Och sen talade om på Örskär att de trodde det var en svensk svensk skuta för flaggen var blå och gul. Det var det då, jag vet inte hur det såg ut idag, då kanske för att utsäga. I alla fall, hela dagen, splitvelasten, den blev spolad över bord. Och det var som en landsväg med splitve. In på grunarna, in mot land, som följde med sjön som det blev spolat av. Och vi sökte lä, vi kom ner i båsen, hade en liten hytt, där var en kamin. Och där samlas vi allihopa. Vi var faktiskt 11 man i denna lilla hytten. Vi satt ovanpå varandra, men vi frös i alla fall inte, och vi kunde elda i kaminen. Och få torrt, all splitven var ju genomsur. Så att vi högg ner salongsinredningen och eldade med den. Det var fin ekpanel och jag tänker på det nu så hur vi kunde, att vi måste hugga till detta, för det var faktiskt synd, för det var fint där. Ja, vi skulle ha någonting att äta också. Vi hade ju provianterat där i Hörnusann och vi plockade och rotade provianten och där var fläsk. Salt fläsk och det skar vi i skivor, men vi hade ju ingen spis, men vi höll de här fläskbitarna på kaminen som var varm och så vi fick grillat lite grann och jag kom så väl ihåg, där blev blommor på fläskbitarna, där var blommor på kaminen, de blev bredda in i fläskbitarna. Så gick där, vi låg faktiskt där ute i 3 dygn på vraket. På andra dygnets morgon så kom livräddningsbåten ifrån Öregrund om Broström och ankra, men hon kunde inte komma närmare oss än en sjömil ungefär. Där låg hon. Och det bättras inte nämnvärt. Hon blåste oerhört hårt och så blev det ett problem till ombord. Båsen som hade skulle att bromsat ratten när vi förlorade den. Han hade skadat handen rätt så illa. Och det kunde det ju vara om, men det gick till blodförgiftning. Men det var finnar och de hade seglat på långfarten på Australien en hel del av dem. De här, de var inte främmade för någonting. De gjorde faktiskt en smärre operation på båsen ombord och han klarade sig. Och på tredje dygnet på kvällen så kom, så hör vi en som ropar ute på däck. Vi satt nere för det mesta. Vi gick upp och tittade ibland och vi satt nere. Men vi gick upp och tittade. Då var det skeppare på Dan Broström som kom roende ut i en liten jolle. Och frågade hur det var med oss och hur vi levde, om vi hade förlorat något folk och så. Så säger vi det, nej vi har inte, men vi har en man som är skadad om han kunde ta honom. Och det gjorde han och så tog han honom och sen efter ett par timmar så kom där en sån här stor skötbåt som de hade när de fiskade sill där uppe med ett par fiskare. De kunde ta sig ut till oss och de kunde ta oss där. Ja, nu är det en sak som jag kanske får berätta också. Det är bara en parentes, men jag tycker den skulle vara med i det här sammanhanget också. När vi låg och lastade där uppe i Åremanälven så hade vi ju stuvargubbar ombord. Och så var där en dag så säger han det här gubban. Hör ni, sa han, jag har ett fint recept som ni kan koka vin på, sa han. Så ni kan ha ombord, sa han. Vi kunde brygga vin, det skulle gå väldigt fint. Och det är väldigt fint, och vi fick ett recept. Det skulle vara råg, och det skulle vara sviskon, och det skulle vara jäst, och det skulle vara socker. Och det var många grejer som skulle med det där. Och det skulle ju sättas på flaskor och jäsas. Ja, vi höll lite krigsråd som vi skulle göra. Förste styrman, han var med på, eller andra styrman var det, han var med på det här. Han hette Sandlund, sa han. Det där får vi försöka, vi håller om resa, sa han. Det kan vara gott att ha någonting, ja. Men så var det ju ett problem. Vi skulle ha någonting att sätta det här. Så en kväll så är vi ett par som går i land. Och när vi är inne och strövar runt där, så är det satt ut drickaflaskor. Drickaskjutsen skulle väl komma då, på nästa morgon och så. Och så säger någon, vi snor ett par sådana där flaskor. Och så kan vi sätta det där grejet till jäsning och så. Ja, det var ju inte så väldigt snyggt, men det gjorde vi faktiskt. Vi var ombord två stycken stora drickaflaskor, och vi skaffade ihop det här materialet och satte den här jäsningen. Vi sårade flaskorna vid fokmasten fram i skansen. Och när vi kom då, när skutan hade gått på grund och vi tog oss fram i skansen, så hörs där ett konstigt ploppande. Alla hade ju glömt det här med den här jäsningen. Och ett väldigt konstigt ploppande, och då när vi så kommer på, då står flaskorna där och pyser i godan ro. Jäsningen var i full gång. Men att resan slutade ju inte väl. Vi skulle inte snott de där flaskorna där uppe i Ormanälven. Det var inte schysst, det har vi kommit på sen, som sagt. Nåja, vi kom med fiskebåtens hjälp, med den här skötbåtens hjälp, kom vi ombord i Dan Broström. Och kommer så småningom i land till Öregrun, där vi blev väl emottagna. Och vi kom upp, där var faktiskt ett litet sjömanshem i Öregrun på den tiden. Och vi hade ju ingenting, vi hade inga kläder, och vi hade inte mer än det vi gick och stod i precis. Och skepparen, han hade bärgat någonting, bland annat hade han bärgat sin sextant. Och ja, mer hade vi väl inte när vi kom i land till Öregrun. Och vi fick ju kaffe och blev väldigt väl mottagna där och omhuldade. Och kommer så småningom då med tåget ner till Stockholm och ska mönstra av. Och kommer upp på finska legationen i Stockholm, och då säger skepparen så här när vi ska mönstra av. Ja, sa han, det fick ju ett sorgligt slut den här resan. Men pojkar, de dagarna vi låg då på vraket, då kunde ni inte göra någonting. Jag behöver väl inte betala hyra för den tiden. Men faktiskt så vi gav oss inte. Och sen var det ju tal om vi ville ha ersättning för förlorade effekter. Det var lite problem med det, Erik. Det var Gustav Erikssons skuta, och det var kanske som bekant inte assurerade. Men att i alla fall, jag fick 300 kronor för mina persedlar. Och Johansson, som inte hade varit ombord så många då, som faktiskt var mönstrad jordman, han fick inte mer än 250. Men vi delade likt, vi fick vars 275 kronor. Och så blev vi avmönstrade från denna resan. Jag glömde visst att berätta en liten detalj hur det kunde gå till i en skuta på den tiden. Vi fick, då och då skulle det öka ju vinden, och många gånger låg vi helt enkelt till för hårt väder och så. Men jag minns en episod, vi skulle reva, och då skepparen, han kommer upp med en flaska brännvin och bjuder alla man på varsin en ordentlig sup. Och så är det en bra skvätt kvar på flaskan som han häller i sig, och så slänger han flaskan över bord och så säger han, ja, nu kan det stå ett tag till väl. Och så seglar vi vidare för fulla segel. Innan till det var någonting som gick som rök i sönder, då fick vi börja plocka ner lite grejer. Så gick det till.